Hej och välkomna allihopa. Vi kör ju just nu en serie av EU-special. Alltså vi är fortfarande på Klimat för Dummies. Men vi vill göra ett nedslag bland de som kandiderar till EU den 9 juni. Och vi vill liksom verkligen slå ett slag. Både att lyssna på podden såklart. För här får ni en chans att djupdyka i de olika partiernas program. Men också att faktiskt gå och rösta. För det är ju en väldigt, väldigt viktig grej. Och det är ett otroligt viktigt val. Vi här på Klimat för Dummies, ni vet ju om, vi fokuserar på klimatet. Klimatläget är akut. Jag vet inte om jag behöver säga det. Världen tangerar redan 1,5-graders gränsen för uppvärmningen som enades i Parisavtalet. Och ja, men ni vet ju alla de här rekorden som bara slås och slås och slås. Det är knappt att någon höjer ögonbrynet längre, vilket är ju otroligt oroande. Och som sagt, vi kommer bjuda in en kandidat per parti och idag är det Centerpartiets Emma Wisner. Välkommen!
Tack så mycket.
Och jag har ju såklart med mig Mattias, min ständiga hejare, nej följeslagare. Nej, jag följer väl dig kan man väl säga. Eller ja, vi följer varandra. Och nu är du i djungeln. Så att vi ska bara säga att du är djungeln för att om ljudet är lite konstigt så det inte, vi får massa skit för att vi inte, tekniken inte håller liksom.
Precis så, massa av cikador i bakgrunden och lite apor i träden här. Jag bor i Thailand ju, men jag kommer hem till hösten.
Det är vi glada för. Först av allt, nu tillbaka till dig Emma. Först yes. Av allt, grattis, du utsåg precis till tredje mäktigaste i Hållbarhetssverige med min poddkollega Mattias på fjärde plats. Jag sitter ju här med idel kändisar och sjukt impad av er båda. Men du är före alla ministrar, alla riksdagsledamöter, alla dina europaparlamentariker kollegor. Väldigt långt ord. Vad är det du har gjort för att förtjäna detta?
Men jag har ju kastat mig in i EU-politiken som ingenjör liksom. Jag är yngst och okändast, men har istället försökt fokusera på leverans och fått jätteviktiga förhandlingsuppdrag den här mandatperioden när EU också har stöpt om hela klimatpolitiken och presenterat ett stort klimatpaket. Så har jag liksom suttit mitt i, jag klev ju ner 2021 5 månader innan stora klimatpaketet presenterades. Så att jag hade ju liksom också lite tur med tajmingen kan man säga. Och har klivit in i parlamentet, fått förhandla EUs utsläppshandel, världens första lag för kolsänkor, EUs proteinstrategi och arbete med jordbruket. Och så småningom nu också då lagen för skogsövervakning. Så att jag har liksom fått tunga förhandlingsuppdrag på kort tid. Tack vare att jag har liksom visat framfötterna här nere och så. Så att dels det, att jag har fått väldigt roliga förhandlingsuppdrag. Men sen är väl det också ett tecken i tiden på att det saknas klimatledarskap på hemmaplan. Och egentligen är ju det väldigt sorgligt att det är så. Att liksom EU-politiken har fått steppa upp när man inte klarar av att leverera för klimatet hemma i Sverige. Så att jag tänker också att det är ett symptom på den tid vi lever i. Med en regering som inte tar klimatmålen på allvar och som helt enkelt inte har levererat. Och det har väl spelat upp min roll kanske ännu mer, även om EU är vårt viktigaste klimatverktyg.
Men det är ändå intressant att du säger det, för man, många gånger upplever man ju, om vi bara liksom håller oss till EU-politiken, att det är ganska svårt att påverka. Du är en av 705 parlamentariker och mycket bestäms ju av kommissionen och ministerrådet. Alltså nu har du varit lite inne på det, men ändå, vad är tricket för att få så mycket inflytande? Du säger att du får, det känns också att du tar ju också, kanske tillfället.
Ja, alltså dels så jag är inte rädd att säga ifrån, jag är inte rädd att visa framfötterna. Jag brukar, för att jag är väldigt tydlig när jag pratar, så att jag har åkt ner och tagit ganska mycket plats, eller tagit väldigt mycket plats här nere. Men sen så hjälper också min ingenjörsbakgrund, att jag har kompetens att vila på och står på. Och det gör att jag har fått väldigt stort förtroende väldigt snabbt. Så att det gäller helt enkelt, alltså som EU-parlamentariker, man måste jobba målinriktat, väldigt tydligt och fokuserat. Bygga sig en plattform och en roll i sin politiska grupp för att få de här tunga förhandlingsansvaren. Och i min kombination då av klimat och energi som jag bottnar i, och sen har jag också liksom jordbrukspolitiken från Centerrörelsen med mig i ryggen, det har skapat en väldigt bra plattform. Så som enskild parlamentariker, även om vi bara är om vi är så många 705 och bara är 21 svenskar, så vi 21 svenskar, beroende på då vilken partigrupp man befinner sig i och vilka utskott man sitter i, så kan man få jättestora ansvar.
En annan ranking än den Jasmin nämnde är ju Världsnaturfonden, så ovanpå den också Naturskyddsföreningen, där de har granskat EU-parlamentariker den gångna mandatperioden. Och där du inte hamnar lika högt, Emma, utan långt efter vänsterpartister, miljöpartister och delvis efter socialdemokraterna också. Hur ser du på de rankingarna?
Ja, men jag tycker att den är väldigt tydlig. Naturskyddsföreningen hade väldigt svårt att placera mig, för att när det kommer till klimat så menar de att jag har gjort mycket positivt för klimatet och höjt ambitionerna, och där gillar de verkligen mitt arbete. Men sen så är ju jag decentralist och tycker att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Och där ser jag problem med att besluta för mycket av miljöpolitiken, och framförallt en politik som har med markfrågor och markanvändning att göra. Jag vill inte att det ska ligga på EUs bord, utan helst på riksdagen eller till och med kommunal eller regional nivå, eller helst hos den enskilda jordbrukaren eller skogsägaren. Och där försöker jag då hålla emot. Så det blir ju väldigt liksom, ja, men tydligt där att för klimatet så driver jag på en aktiv EU-agenda. Men när det kommer till skog och jord så håller jag emot för detaljerad lagstiftning. Och det gör att jag enligt dem då inte kvalar in högt på miljöfrågorna. Men det betyder inte att jag inte bryr mig om miljöfrågor. Det handlar bara om vilken nivå jag tycker att de ska lagstiftas på. Så de har lite svårt att placera mig.
Men kan få också, Emma, ja, men vi har nog många till lite till man svårt att placera det där. Därför att vi andra gör ju inte den tydliga uppdelningen mellan till exempel miljö och klimat. Utan när du säger att skog, det sätter du på kolumnen miljö, så säger de stora miljöorganisationerna och klimatforskning att det är minsann en klimatfråga också. Hur resonerar
du? Jo, men det är klart att de hänger ihop. Men det finns också målkonflikter däremellan. Till exempel skogen som kolsänka eller som källa till biomaterial och råmaterial in till en industri som ska ställa om från det fossila till exempel. Där finns det målkonflikter. Och för mig handlar det om att jag motarbetar inte all EU-politik på det här området, men när den blir för detaljerad och går för mycket in på markanvändningsfrågor, hur saker ska brukas och i vilken som sätt marken ska planeras, så tycker jag att det sköts bättre lokalt. Och för mig är också äganderätten helt central. Ska vi klara miljö- och klimatomställningen så behövs också en stark äganderätt som har varit väldigt framgångsrik för hållbar miljöförvaltning. Och då kan man inte med EU-lagstiftning köra över de principerna. Så det betyder att jag håller emot och försöker förbättra lagstiftningen så att den fungerar. Där skiljer jag mig kanske från de högerpartierna och partierna höger om mig, moderater och kristdemokrater och sverigedemokrater, som säger nej till all lagstiftning oavsett vad. Där ser jag att det kan behövas lagstiftningen, men den får inte bli för detaljreglerad, utan jag vill ha mer nationell flexibilitet, att Sverige kan vara med och utforma exakt vilka åtgärder och på vilket sätt det ska förvaltas. Hur man ska mäta ifall skogen mår bra till exempel, vilka indikatorer man ska ha. Ja, men det måste man ju kunna välja utifrån de lokalt givna förutsättningarna. Så att det handlar inte om att jag inte tycker att miljö är viktigt, utan bara på vilken nivå det ska beslutas om. Så det gör ju då, det drar ju ner mitt...
Och vi är ju på klimat för dummies, så även om andra miljöaspekter är oerhört viktiga, så är vårt fokus här klimat. Men inom klimatområdet så tror jag att många skulle, eller några skulle säkert kunna säga att Centerpartiet som parti och du som parlamentariker är väldigt bra, så länge det inte hamnar i konflikt med mark- och skogsägares intressen. Vad konkret, Emma, är skillnaden mellan det du driver och det till exempel skogsindustrierna eller LRF Lantmännen?
De driver ju utifrån sina enskilda perspektiv och deras gruppers intressen. Som politiker ska man ha alla gruppers intressen för ögonen, men också jobb utifrån en ideologi och en politisk berättelse som man tror på. Och jag är ju liberal, och där i liberalismen så det är helt uppenbart för mig att det är en grön ideologi, att du får inte göra vad du vill så om det skadar andra eller vår planet och andras förutsättningar att bo och verka. Så att klimat och miljö ska komma högt tycker jag är helt självklart enligt liberalismen, men den är stark äganderätt också verkligen är en förutsättning för att vi ska klara av hållbar förvaltning. Så vi inte i skogen eller Europa där man har svag äganderätt, så mår inte skogen bra till exempel och sådär. Och då, det blir liksom binärt. Antingen har man en stark äganderätt eller så har man inte det. Så att det är det då som jag då företräder ofta äganderättsfrågorna. Och det gör ju också LRF och skogsindustrin. Det ska man inte sticka under stolen med. Men de tittar utifrån liksom deras näringar och lönsamhet därifrån. Jag som politiker har ju ett ansvar att ha ett mycket mer helhetsperspektiv. Kanske titta mer utifrån skogsägaren och den enskilda familjeskogsbrukarens perspektiv. Till skillnad från skogsindustrierna som tittar på industrin industrins möjlighet att få tag på råvara.
Det kom ju nyligen mycket glädjande siffror över hur snabbt utsläppen faktiskt har minskat i EU. Som dels är glädjande i sig och dels ger oss en känsla av att det faktiskt går att vända utvecklingen. Men utsläppsminskningen är ju framförallt stor inom industrin, energisektorn, i viss mån transporterna. Inte inom jord- och skogsbruk. Hur vill du hantera det?
Jag tycker det är väldigt tydligt att det för att ha omställning så behövs investeringar. Och för att ha investeringar behövs lönsamhet. Och det ser vi att vi har en investeringsskuld i jordbrukssektorn. Det har inte investerat så mycket som det skulle kunna göra. Det finns jättebra exempel på hur man kan sänka utsläppen. Biogasanläggningar till exempel för att minska utsläppen från djuren. Det handlar om precisionsgödsling. Det handlar om att byta ut drivmedel i traktorerna. Det finns liksom jättemycket man kan göra i jordbruket för att minska sina utsläpp. Men har man inte lönsamhet och får siffrorna gå ihop, så blir det ingen omställning heller. Och där skulle vi kunna göra mycket mer för att öka också lönsamheten i jordbruket för att få dem att vara med på banan och ställa om.
Lite på samma liksom spår här, nästa mandatperiod som du då kandiderar för, så ska EU besluta om mål för 2040. Men det är helt avgörande ju att få ner utsläppen totalt snabbt. Hur tycker du att det ska ske framgent?
Oj, det finns så mycket vi kan göra och det finns inte en silver bullet. Men till att börja med så tycker jag, jag blir mest frustrerad över när jag har politiker just nu som säger att EU har redan löst allting. Mm. Nu är vi redan klara, vi hade Fit for 55 så nu kan vi liksom lägga upp fötterna på bordet och rulla tummarna. Det är ju långt ifrån sant. Det finns jättemycket EU-politik som absolut inte är klar. Så det är väl nummer ett liksom, att inte låtsas om att stoppa huvudet i sanden som att Fit for 55 har liksom löst allting. För det är ju liksom falsk marknadsföring, då kommer man bli omsprungen. 2040-målet är en del av det, sätt ett ambitiöst mål. Jag vill ju också ha mål för negativa utsläpp så att vi också får ner eller får till upp koldioxid bort från atmosfären, att vi fördelar ett mål för varje land, öppnar upp det här nya kapitlet i EUs klimatpolitik som vi har liksom börjat glänta på med den här certifieringen av kolsänkor som jag har varit med och förhandlat, men det vi måste liksom ta steget fullt ut, att inte bara ha EU-mål för att minska utsläppen utan också öka upptaget koldioxid. Jag vill se ett stort kraftpaket mot fossila bränslen. Vi är fortfarande djupt fossilberoende i Europa. Över 70% av Europas energi är fossil. Det finns jättemycket att göra. Städa EU-budgeten, fossila subventioner, förbjuda installation av nya gasbrännare till exempel, att ha ett stoppdatum för fossil energi i elproduktionen, förbjuda fossil marknadsföring och så vidare och så vidare. Det finns jättemycket att göra på det fossila sidan som vi inte ens har börjat med, produktsidan och design av produkter, där är det fortfarande lika enkelt att stoppa in råolja som alternativen, för där finns det ingen utsläppshandel till exempel. Så det är det ena. Och sen två ytterligare är att jag vill sätta ett klimatlås på EUs budget så man får regeringar upp på banan. Liksom, man kan inte hålla på som den svenska regeringen och inte välja att inte nå sina klimatmål. Det är helt orimligt. Där behöver vi låsa EUs budget så att varje land tar sitt ansvar också för det vi redan har kommit överens om. Och sen vill jag demokratisera klimatarbetet, införa klimatmärkningar på produkter så att vi som konsumenter kan göra aktiva hållbara val. Det är jättemånga som vill vara mer medvetna och vara mer med i klimatmatchen och kunna fatta klokare beslut som konsumenter. Men går man på IKEA idag eller H&M och ska välja vit t-shirt så är det helt omöjligt att se skillnad på de vita t-shirtarna. Mm. Något som är tillverkat av svensk lin eller egyptisk bomull eller kinesiska plasttyger kostar 99,90 och vi får ingen mer information som konsumenter. Mer att man kanske kan gissa att någon har släppt ut mindre än andra. Det är helt orimligt, så vi behöver också demokratisera klimatarbetet. Ja, ni hör. Alltså så här, 1000 grejer.
Men det är ju positivt att det finns mycket att göra, för att någonstans är det ju ändå att, ja, men det ger ju ändå på något sätt hopp att det går att göra.
Det hade varit lättare om liksom EU hade löst och vi var klara. Eller
att vi blir helt liksom svartmålar allt och säger att nu vi kommer aldrig kunna klara det. För någonstans så finns det ju ändå någonting att göra. Men det som är lite oroande är ju att tendenserna i valet eller trenden just nu ser ju ut som att valet inte kommer gå jättebra om man gillar klimat eller tycker att klimatfrågorna är viktiga. Vi behöver öka liksom, klimatarbetet. Hur stor tycker du eller ser du att risken är att motsatsen sker efter parlamentsvalet?
Det finns en reell risk. Alltså, tittar man på djurskyddsfrågan och det här med grisknorren så var det ett förslag som EU-kommissionen hade jobbat med i 4 års tid som blev stoppat på grund av att de konservativa partierna sa att vi vill inte ha någon ny miljölagstiftning. Och EU-kommissionen lyssnade på det. Så att går konservativa ihop med extremhöger så kan man blockera väldigt viktig lagstiftning. Och jag är väldigt orolig för att det ska ske. Och det är ett reellt scenario efter det här EU-valet. Det som är positivt är att jag tror att många är förbannade över den utveckling vi har sett. Att man monterar ner klimatmålen i Sverige på det här sättet. 75% av svenskarna vill fortfarande att Sverige ska nå sina klimatmål. Det var inte det här man röstade på. Och det tycker jag är falsk marknadsföring från Tidöpartierna. Att man rakt av köpte Sverigedemokraternas liksom, klimatskadliga politik. Och jag hoppas att man använder EU-valet nu som en proteströst och visar att det var inte det här jag röstade på när det kommer till klimatet. Jag tror att många liksom jag ser målkonflikten mellan klimat och miljö. Men bara för att man ser problem med lagstiftning på miljöområdet så betyder inte det att man vill montera ner klimatpolitiken. Så att jag hoppas att man använder det här valet nu för att ändå liksom belysa klimatfrågans roll och vikt i politiken och i svensk politik.
Och vi pratade redan om att EU ju faktiskt har lyckats minska utsläppen på sistone och har rätt tuff klimatlagstiftning framför sig trots allt. 55 till 2030, klimatneutral 2050. Men samtidigt medlemsstater, inklusive vårt eget kära Sverige, vars klimatpåverkan nu ökar snabbt. Och dessutom så är ju Sverige till och med sämst i klassen när det gäller att klara EUs krav på energieffektivisering till exempel. Vill du, Emma, att EU ska ha tuffare nypor mot medlemsstaterna? Hur?
Nej, men det tycker jag absolut. Och det var jag inne på med EUs klimat, eller klimatlås som vi vill införa. Vi har ju kämpat jättehårt, vi i liberala gruppen, för ett demokratilås. Att länder som monterar ner EUs demokratiska fri- och rättigheter ska inte kunna använda EU som en bankomat och casha ut pengar när man inte tar EU-arbetet på allvar. På samma sätt borde man göra för med klimatet. Om örat som är riktat mot vetenskapen och liksom fakta och data är dövt liksom och inte lyssnar, ja, men då får vi väl prata i det andra örat då, som kanske är mer känsligt, och det är ju plånboken. Och där tycker jag att EU måste betydligt hårdare och ha mer muskler kring, ja, men vad händer om man inte når klimatmålen? För regeringen just nu pratar ju som att det här är helt godtyckligt, att Sverige får välja om vi vill nå vårt klimatmål eller inte. Och det tycker jag är oerhört frustrerande. Så att någon form av klimatlås på budgeten som gör att vi inte får ta del av EU-medel på samma sätt om vi inte når. Så att man helt enkelt skärper sig.
Och du uttalade ju dig nyligen i EU-parlamentet just där, att ni måste faktiskt välja, antingen så satsar man på att nå de här klimatmålen eller så får man betala de skenande kostnaderna för klimatkatastrofens konsekvenser. Men är konsekvenserna inte nästan redan här? Alltså, och hur behöver vi liksom anpassa då för att faktiskt för de konsekvenser som redan sker av klimatpåverkan?
Jo, vi måste göra både och, men det jag vill måla upp är att det inte är så enkelt som högerpartierna, klimatförnekarna och klimatförsenarna försöker få det att låta som. Det vill säga att man får min sida av politiken, vi som vill göra någonting åt klimatet, man får oss att låta som de som står för det dyra scenariot, det som är mest förändring, det som känns osäkrast. Tvärtom, jag vill ju klara av att rädda klimatet just för att jag inte vill ha stora samhällsförändringar, kaos
och kostnader på sikt.
Kostnader. Så att jag är ju liksom, jag står ju för lågriskscenario. Alltså, att ställa om är billigare än att förstöra planeten i det här läget. 11 biljoner kronor om året förväntas översvämningskostnaderna att vara för EU. Det här är inte ett lågkostnadsalternativ att göra ingenting. Och det är där jag menar att högersidan, framförallt Sverigedemokraterna då, som vill montera ner klimatpolitiken, ja, men de måste ju svara på hur de ska finansiera de kostnaderna. För just nu låtsas man som att det går att göra ingenting och att det är gratis. Och att det skulle betyda mindre förändringar. Men så är det ju verkligen, verkligen inte. Det är oerhört dyrt att fortsätta.
Så är det, och vi pratar mest om utsläppsminskningar, men vi ska också prata mer om klimatanpassning på klimatfördömmis, för att vi måste oavsett politik göra en del av detta, och ju mindre man gör, precis som du säger, desto mer måste vi tyvärr anpassa.
När vi... klimatanpassning handlar liksom inte bara om sandsäckar. Alltså det är många som tror att klimatanpassning är liksom att bygga pirer i hamnarna, och det är en viktig del. Men klimatanpassning handlar också om att anpassa politiken, organisationer, samhället, krisberedskapen. Alltså det är så otroligt mycket mer. Försäkringssystemet, ekonomi och finansbranschen. Det är jättemycket i samhället. Alltså miljöfrågan kan inte längre bara sorteras in i ett miljöutskott, utan det är hela samhället som kommer behöva leva nu med 1,5 förhoppningsvis, men kanske 2 och absolut inte mer graders uppvärmning. Och det är inte ett kul samhälle att leva i, tror inte jag.
Ditt senaste inlägg på Facebook när vi spelar in det här Klimat för dummies i mitten på april är jublande, i alla fall det senaste jag såg, om ett nytt steg för certifiering av kolsänkor. Samma grej som stora delar av miljörörelsen varnar för, en övertro på att man använder kolsänkorna för att på det sättet inte behöva minska utsläppen lika mycket, och så riskerar vi att stå där med en oprövad teknik och med en skenande klimatpåverkan. Du inledde, Emma, med att du är teknikoptimist och du är ingenjör. Kan det där gå för långt? Finns det en oro hos dig?
Jag tror att det kan gå för långt om man väljer enskilda tekniker och som politiker börjar liksom hitta sina favorithästar som man satsar på. Så tycker jag inte att man ska göra, utan försöka vara liksom öppen för teknik rent generellt. Men jag var på ett jätteintressant seminarium förra veckan om näringslivsforskning som visar att människan har alltid varit skeptisk till teknik. Och teknik har alltid liksom krossat alla fördomar. Det har alltid blivit billigare än vad vi tror, smartare, snyggare, bättre, hållbarare. Vi klarade av att byta liksom häst- och vagnsamhället till bilar på 13 år. För när det väl kommer en teknik som funkar, som är smartare, snyggare, billigare, renare och bättre, då slår den igenom, för att vi tenderar att gilla teknik efter ett tag. Men i början finns det alltid ett motstånd. Så jag är teknikoptimist, inte minst när det kommer till kolsänkor, som jag gärna pratar mer om. Men självklart kan det gå överstyr om man sen börjar då välja liksom bland sina favorittekniker. Och där måste man ju vara beredd att kill your darlings och inte ha favorit hästar i stallet.
Nu ska vi se vad som hände i djungeln här. Men bara lite grann kring, lite inne på det som Mattias sa. Du var också på hybrid för det fossilfria stålet. Hur tycker du grön industriomvandling bäst ska påskyndas?
Högt pris på koldioxid, högt pris på utsläpp. Det är liksom det som kommer driva den här utvecklingen framåt. Det blir på ett sätt ett teknikneutralt krav. Liksom. Om du släpper ut koldioxid så måste du betala, och sen låter vi vara upp till marknad och forskning och innovation testa sig fram och hitta alternativen. Utsläppsrätterna kommer ta slut i Europa 2041 ungefär. Då kommer det inte finnas utsläppsrätter kvar. Och det är en väldigt tydlig signal till industrin att det behövs alternativ. Så vill man fortsätta producera stål, ja men då måste vi ha alternativ på bordet. Där hybrid kan vara en lösning, men det finns säkert fler alternativa sätt att göra det på. Så att jag tycker att koldioxidpriset, det är vårt mest effektiva klimatverktyg, och verkligen det, liksom, det kraftfullaste verktyget vi har. Att ha mer prissättning på koldioxid, fler kategorier som ska in i det systemet, och se till att vi har ett högt stabilt pris på utsläpp, tror jag kommer driva omställning.
Hjälp oss förstå det, därför att när man tittar på hur du har röstat och agerat och ibland jublat i dina sociala medier, så är det ju ändå väldigt mycket som inte är teknikneutralt. Det är EUs satsning specifikt på laddinfrastruktur, det är specifika satsningar på batteriteknik, och när du var då på hybrid så var det inte heller teknikneutrala jublanden från dig, utan då lyfter du just fram det fossilfria stålet som är en väg framåt. Och måste man inte ibland välja sina favoriter, är det jag undrar egentligen?
Nej, men när tekniken, eller när politiken väljer tekniker, så tenderar det att bli väldigt fel liksom. Och det kan ibland slå helt galet, så därför är det bättre att inte ha vinnare. Sen är det väl häftigt att inspireras av möjliga tekniker framåt, så som hybrid. Jag stod ju där för 5 år sedan när det bara fanns en betongplatta. Jag fick åka tillbaka och se att nu fanns det en pilotfabrik på plats som har producerat världens första fossilfria stål. Det är ju fantastiskt häftigt. Och det är liksom, bara för att jag inte vill pumpa in jättemycket skattepengar till det projektet, betyder inte det att det inte är häftigt. Det är väl otroligt coolt att bryta liksom när fossila dominansen i de här branscherna. Så att, ja, jag tror att man ska liksom se till utvecklingen som politiker, så är det viktigt att se liksom till helheten och sätta spelreglerna, och sen låta tekniker testa sig fram, så tror jag att det här kommer bli hur bra som helst. För att jag ser att det finns teknik som verkligen kan bli snyggare, smartare, billigare och bättre, som vi kommer kunna använda oss av.
Vilka fantastiska koder, det är klart vi vill uppleva det. Du jobbade ju själv på Northvolt när du mycket hastigt blev inkallad som EU-parlamentariker för att Fredrik Federley lämnade. Och med din bakgrund bland annat i Northvolt, hur tänker du kring diskussionen om att skydda europeisk batteri- och bilindustri mot till exempel kinesisk konkurrens?
Jag tycker inte man ska prata i termer av skydda liksom, att det är just den europeiska så. Jag tycker att det liksom automatiska svaret på Kinas protektionism och industripolitik borde ju vara att vi i Europa bjuder in andra industriländer till gröna avtal där vi tillsammans sänker tullar och avgifter och jobbar kanske med gemensamma förutsättningar för subventioner i de lägen då det finns subventioner, att man har gemensamma riktlinjer och så vidare. Så att det borde ju vara, det självklara svaret borde ju vara att räcka ut en hand till våra kollegor från USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan och skapa en grön industrikoalition där vi jobbar med frihandel istället för det här att skydda våra gemensamma. För att det blir lätt ett handelskrig länderna emellan istället för den öppenhet som har byggt vårt välstånd då, och framgångsrika liksom, fredsprojekt och samarbete.
Det händer ju mycket i de här skiftena här nu. Jag undrar också, EU betonar att de mest utsatta ska kompenseras mot skiftet från kol, fossilt stål, fossila drivmedel. Och det här är ju en diskussion som förs överallt. Vi ser ju liksom reaktionerna när man liksom inte har med de sociala aspekterna. Hur tycker du att det här ska bäst göras så ingen hamnar utanför så att säga?
Ja, men vi har ju mekanismer i bland annat EUs utsläppshandel och så vidare. Med, alltså när vi får in pengar för att utsläpp kostar, då blir det också en inkomstkälla. Och där tycker jag att det är vettigt att man tittar på vad det ska finansiera. Och där har vi ju innovationsfonden som är med då, är en teknik icke-neutral fond då, som jobbar med forskning och innovation för att få fram nya tekniska lösningar. Men man jobbar ju brett med olika lösningar som man går in och finansierar i tidigt stadie så att många tekniker får gro innan de blir marknadsbaserade. Men det finns också de här fonderna för social omställning och social rättvisa. Både den som heter Just Transition Fund och sen den nya sociala fonden. Och jag tycker att det är ett sätt att liksom jobba med hur man kan kompensera de regioner och delar av samhället som också måste med i omställningen, som inte har samma finansiella muskler. Men jag tycker också att man borde jobba brett med skattepolitiken. Alltså det är inte rimligt att fossila produkter är så billiga som de har varit. Men då kanske man ska kolla skattetrycket som sådant, hur mycket pengar folk har kvar i plånboken till exempel. Det är vettigt att lantbrukaren får mer betalt för limpan som den producerar. Då kanske vi haft lite för billigt livsmedel, men då måste man kompensera andra i samhället då, att man har råd fortfarande att köpa och ställa mat på borden. Man kan lära av bondeprotesterna i Tyskland när man drar bort en subvention till diesel utan att ersätta den med någonting. Där är ju min och Centerpartiets idé snarare då att man tar bort fossila subventioner, men man ersätter det med teknikneutrala skatteavdrag till jordbruket som kommer alla lantbrukare till del, inte bara de som är fossilberoende. Så att man jobbar också med morot och piskor. Det kan inte bli för mycket piskor som jag tror att vissa av de här grupperna har upplevt, utan vi måste prata om både hållbarhet och lönsamhet. Men vi kan inte bara prata lönsamhet och glömma bort hållbarheten, för då missar man artdöd, pollinerare, översvämningar, torkor och så vidare. Vi kan heller bara inte prata hållbarhet utan lönsamhet, för då tappar vi alla på vägen dit och det finns ingen tilltro att det här kommer kunna ske. Så att en kombination av hållbarhet och lönsamhet tror jag är viktigt för att behålla acceptans.
Och det är som vanligt att vi måste kunna tänka flera saker samtidigt. Jag vet inte hur många gånger jag tjatar om detta, men det är så otroligt viktigt. Yes, Mattias, jag vet att du har en fråga.
Ja, och vi närmar oss ju oundvikligen slutet på denna halvtimme där vi måste vara lika korta mot alla politiker hur mycket vi än gillar dem. Men Emma, jag tänker på att du började med att presentera dig själv som liberal och starkt tro på marknadslösningarna. Men ibland så efterfrågar ju både jag som konsument och även storföretagen faktiskt ett tydligt förbud. Förbjud fossilbilen, förbjud den gammaldags glödlampan. Det var smart när man gjorde det på glödlampesidan och blir smart, är jag övertygad om, när man gör det på bilsidan. Finns det mer du som god liberal trots allt vill förbjuda?
Ja, men till exempel stoppdatum för fossilt i elproduktionen. Alltså, som liberal, det är alltid svårt liksom, när drar man gränsen och när är ett förbud en rimlig avvägning. För det finns också självklara liksom, delar där förbud faktiskt behöver komma in och är verksamma. Men jag tycker först man ska jobba med prissättning, marknaden och styrmedel och så vidare. Men när det kommer till fossilt elproduktionen tror jag att man behöver ett tydligt och klart stoppdatum. Där har vi så mycket alternativ, men ändå så händer det för lite. Så det där är ett sånt område jag tydligt ser att här behövs det ett stoppdatum, att pytsa mer fossilt in i vår elsektor. Det liksom är ingen rimlighet alls i, med tanke på att det finns så mycket alternativ. Inte installera nya gasbrännare till exempel, också ett sånt.
Vi kommer ju som sagt till slutet. Jag älskar när du säger att det här finns så mycket. Bara det ger ju ändå en hopp, och sen så ska vi ju då förvalta och få fram det och med rätt morötter och piskor. Men du, jag ska avsluta med en fråga. Förra valet var din slogan ny energi till Europa. Vad är det nu? Samma energi till Europa igen?
Håll gränsen mot klimatförnekarna och klimatförsenarna. Mm. Det är jätteviktigt. Alltså vi behöver fler politiker som säger att det får vara stopp nu. Nu får det vara bra. Man kan inte montera ner klimatpolitiken på det här sättet. Och vi måste hålla gränsen mot dem som förnekar behovet av klimatpolitik. Men också de som försenar klimatpolitiken. För att nu har man satt sig på det tåget. Och är fullt beredd att montera ner och försena klimatpolitiken. Det är inte heller rimligt. Så att hålla gränsen mot fossilkramarna och klimatförsenarna.
Stort, stort tack till dig, Emma, för detta samtal, och till våra lyssnare. Lyssna på detta nu. Ta ett ansvar och gå och rösta senast då den 9 juni. Vi behöver alla röster vi kan få. Helst då, vad ska jag säga? Vi som gillar klimatet tycker ju att man ska rösta på de som bryr sig om klimatet. Så kan vi säga, utan att lägga...
Så kan vi säga.
Exakt. Och det här är som sagt, jag kan inte nog understryka hur viktigt det är. Så stort tack. Tack Mattias. Lycka till i djungeln. Lycka till i valet, Emma. Vi hörs och ses snart igen. Ha det bra.
Ha det gott. Tack och hej.